I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Jag var till exempel på ett ställe där vi samlades, vi var flera stycken. Och där var det en läkare med oss, var det KBT och så experter. Och alla fick öppna sig, ingen fick liksom, eller de fick inte, behövde inte vara rädd för det. Utan de kunde berätta vad som har hänt dem. Och de började berätta en och en och jag satt där på en stol och lyssnade. Och sen kom det ju fram till mig då efter att de hade gjort den här ringen. Och jag kände bara, jag kan inte säga det jag har gått igenom, för att det blir som att det blir för mycket, tror jag. När jag fick höra dem, för många hade sorger över saker och ting som jag tänkte, men herregud. Och sen när han, läkaren, sa till mig, ja, du då, vad heter du? Och så sa jag mitt namn. Och så, finns det någonting du vill berätta om idag? Eller för, om dig, för oss idag? Då sa jag att, nej, det kan jag inte. Jag måste nog prata privat med någon av er som jobbar här. Ja, så fick jag göra det efteråt. Och jag började berätta, jag är ju så öppen. Och han skrev och han tittade på mig. Till slut bara, började han gråta och fortsatte skriva. Och sen till slut bara, lade ner boken och sa han, ja du, Jon Henrik. Jag vet inte var jag ska börja. Jag vet inte hur jag ska kunna. Jag måste prata med resten av personalen som pratar om. De visste inte hur de skulle hjälpa.
Men Jon Henrik Fjällgren.
Ja.
Välkommen till I sanningens namn.
Tack, tack.
Har du varit med i en podd förut?
Ja, då har jag varit i Nemo.
Ja, Nemo möter en vän.
Ja.
Ja, vad kul.
Det var jag med i någon gång, men jag vet inte när det var.
Nej.
För
du har ju faktiskt gjort typ allting det jag säger. Men du har ju vunnit Talang. Du har vunnit Let's Dance. Du kan liksom sjunga, dansa. Du är skitmusklig. Du har feta tatueringar. Du, är det något du liksom, är det något du verkar väldigt snäll, men ändå liksom ganska hård. Var liksom, är det något som du själv skulle säga att du är ganska dålig på?
Ja, det är väl det här med tänkandet kanske när det gäller matematik och såna här saker.
Ja.
Det var ju inte min favorit i skolan heller.
Men vem fan gillar det, tänkte jag säga. Okej, så matte går bort.
Ja, och så här dåligt på att komma ihåg saker. Jävligt dåligt minne.
Ja. Är din tjej, har hon bra minne?
Ja, det är väl hon som bär mitt minne.
Är det så?
Ja, när vi är någonstans. Och, vad fan la jag den där? Vad gjorde jag av dem där? Vad gjorde jag? Så att, ja.
Då har hon typ med dig till dig. Bara, ja. Redan backa ner det.
Hon tänker för oss båda ibland.
Okej, fasen vad kul.
Ja.
Men du har varit väldigt önskad i min podd. Vilket inte jättemånga melloartister är.
Nej, vad roligt.
Varför tror du att det är så?
Jag säger det. Jag vet inte. Varför kanske jag... Nej, jag vet inte. Jag är inte svår på det.
Nej. Men som sagt så har ju du gjort väldigt, väldigt mycket.
Det blev en del.
Ja, vad av alla grejer du har gjort, är det något speciellt som du typ känner dig så här, det var nog det roligaste?
Menar du när det gäller tv och sånt där?
Ja, eller typ egentligen det mesta. Så du är ju duktig på ditt jobb också med alltså ren skötsel och allting. Så att det, jag skulle egentligen säga både när det kommer till musik, Let's Dance, tv-grejer, men även ditt jobb. Alltså vad tycker du har varit det roligaste?
Roligaste? Det är väl när saker går bra. Det kan vara minsta lilla som går bra. Så tycker det är väldigt roligt. Så jag tar ju tillvara alla stunder det går bra med någonting. Så det ser jag som en rolig grej.
Men alltså, eftersom att du på något sätt, du känns ju väldigt ödmjuk. Men du är ju så jävla duktig på grejer. Brukar du i ditt skalle bara så här, fan vad grym jag är.
Nej.
Eller du vet, innan du ska lägga dig på kvällen och typ bara...
Nej, det är andra som säger att jag har väl aldrig varit haft så bra självkänsla, självförtroende så. Utan det har väl kommit på vägen att man har börjat förstått att man är bra på saker och ting. Men det är ingenting jag vill skylta om som.
Nej.
Utan ibland förvånar jag mig själv liksom. Som det här med dansen, det trodde jag inte att jag
kunde. Du var ju helt sjuk på att dansa.
Tydligen.
Ja, men alltså, men vadå, alltså helt ärligt, har du dansat en del innan?
Nej, det är bara bugg har jag dansat, men det var ju inte på någon sån här nivå. Utan det var ju på sån här rolig. Sist jag dansade bugg, då var jag väldigt liten och då råkade jag skalla den jag dansade med. Jag menar, det är ju ingen jävla... Så det var ju inte så jäkla roligt då.
Nej.
Det visar ju bara att man hade inte så mycket... danskunskap.
Nej. Men sen vann du.
Ja, gjorde du det.
Vem var det du stod emot sist? Alltså vem kom tvåa?
Daniel.
Så var det.
Och han var ju riktigt duktig. Hon som Rosa Panter, vad säger han, var som böjlig.
Ja, verkligen.
Han var helt otrolig.
Men nu när du typ så här går ut på stan och sådär, nu när du exempelvis är i Stockholm, så kommer det fram folk, eller där, i din hemby liksom, kommer folk fram och bara såhär, åh, hej, hej, eller är folk ganska försiktiga?
I min hemby är det nog stort sett tyst, där är man som alla andra.
Mm.
Det är en sån här jargong som är där, att man, man är inte så, spelar ingen roll vad man gör eller lyckas med, så kommer man alltid vara.
Men varför är det, alltså, tycker du att det är lite synd? Alltså så här, för att det verkar inte vara så att man pratar så öppet heller om så här, när man mår dåligt och sådär. Det minns jag att du har berättat tidigare någon gång. Är det...
Ja visst, det är både trist och sen är det ibland skönt också, så att man kan få vara anonym.
Mm.
Så det är både och, är det, kan man tycka. Men såklart man önskar ju att fler kanske stöttade det man gjorde.
Ja, faktiskt.
Då känner man ju att man inte... För man kan känna sig väldigt ensam i det här, det man gör och jobbar med. Oavsett hur många fans man har. Jag har ju inte lika stark relation till mina fans som jag har till dem som jag känner.
Mm.
Om man säger så. Eller som jag är uppvuxen med. Det är nästan ett ord från dem, 1000 ord från en annan som jag inte känner.
Ja, exakt.
Men sånt sker väldigt sällan.
Tyvärr. Men alltså, du har ju haft det ganska tufft och gått igenom en jävla massa. Och jag har sett någon tidigare intervju när du har liksom berättat om, men att du har omkring 7 vänner som har dött.
Nej, inte 7, det är 6.
Är det 6 stycken?
5-6 stycken.
Ja. Och du har gått igenom mobbing och du led av lite så här posttraumatisk stress. Och det har varit mycket för dig.
Ja, det har varit, det känns som jag har levt mitt liv redan av det trista som en människa ska behöva gå igenom. Och så är det mycket därtill som jag inte har berättat om också, som jag inte riktigt är redo än att berätta. Så att de jag har berättat för som är väldigt nära mig, de tror ju nästan inte att det är sant att det kan vara så illa, att det har varit så illa. Men samtidigt så det mest fantastiska säger de, det är att du mår så bra idag och det syns knappt på dig.
Nej.
På något sätt att du, det är väl det kanske, att jag har blivit lite sluten, att jag inte, ja, det är väl så.
Men hur har du klarat att gå igenom det där när du ändå inte har tagit så extremt mycket hjälp och sådär? Alltså, hur lyckas en människa ta sig igenom allt, alltså sådär mycket?
Jag vet inte. Jag stöp ju som sagt förra Melodifestivalen, innan den. Det var ju då som man kraschar. Och då märkte man ju att man behöver faktiskt människor som bryr sig och hjälper en. Så det var först då jag började att söka desperat efter att bli hörd och få hjälp.
Gick det bra då?
Ja, det tog sin lilla tid. Det var ju mycket hinder på vägen och man fick ju möta mycket faktiskt kritik för att man sökte hjälp och att bli hörd.
Av vilka fick du kritik?
Ja, det kan jag inte gå in på.
Nej.
Men ja, det blir en sån här grej att man till slut klarar inte att hålla inom sig.
Nej.
Så att man öppnar sig, och då kanske man öppnar sig för fel personer. Mm. Det var det jag gjorde. Så då slog det ändå värre. Och då tänkte jag, nej, nu går jag min egen väg. Och man blir på en blir på ett sätt, man slutar lita på folk, vem man kan öppna sig för, prata med. Men jag fann det till slut. Och de människorna som hjälper mig idag är otroliga, måste jag säga. Fantastiska människor.
Gud vad härligt att höra ändå.
Ja.
Men typ så när du går och lägger dig på kvällen och så här ska sova typ, eller när du tränar, tänker du ibland, alltså dyker det upp mycket av det som du har varit med om, eller är det så här idag att du blickar framåt och har lagt mycket bakom dig?
Ja, det är ju därför jag tränar stort sett. Tränar bort ilskan, brukar jag säga. Och det är alltid skönt efteråt. Och då kan det bli tårar.
Mm.
För då kommer ju det här avslappningen. Och salt hör samman på ett sätt.
Mm.
När jag var liten så var jag ju så himla smal. Och jag var inte alls muskulös så. Utan jag var väl spänstig, men jag var väl inte som musklig så. Och det var jag väldigt utsatt för att jag var det.
Mm.
För att jag var väldigt liten. Och det gjorde mig så jäkla arg, och jag började läsa en bok, kommer jag ihåg, som hette Gummitarsan.
Ja.
Och han var utsatt, och hans dröm var att bli stark, och så fick han det uppfyllelse, så gav han igen. Så den boken fick mig att börja tänka på träning.
Mm.
Så att jag började gå i biblioteket där, och på skolan kom jag ihåg, leta en bok om träning. Och den första boken jag fann, det var Gunde Svans.
Är det sant?
Ja. När jag var på bilder.
Mm.
Och så började jag träna och lyfta sängen och såna här saker. Och ja, använde stenar som vikter. Och, och så min far, han lärde upp mig väldigt på ett väldigt sånt här ganska hårt sätt. Att man jag är uppvuxen på ett sätt som man kanske varit uppvuxen på hans tid.
Ja.
Han är ju över 70 år. Så det var allt ifrån hugga veden till bära stockar ut i skogen och ja, mycket sån här grovarbete.
Ja.
Och då byggdes du kroppen efter det också. Och sen så började jag med kampsporter från allt möjligt. Jag började med väldigt många kampsporter.
Mm. Var det någon du fastnade för lite extra?
Ja, judon.
Ja.
Först. Men han dog, han, min tränare. Han var väldigt ung. Det var väldigt tragiskt. Men han var jag god vän med också. Sen får han en sån här lavin och så tog han.
Nej men gud.
Jag vet inte riktigt år det var.
Nej.
Så då slutade jag med judon och så la jag bälte på hyllan ett tag. Och så. Sen började jag med thai-boxning under en lång tid och sen gick jag över till MMA. Och sen därifrån så fann jag Shaolin Kung Fu och det höll jag på ganska länge med.
Mm.
Sen fastnade jag på boxning.
Ja, precis. Och det håller du på med fortfarande?
Ja, men inte på den nivån. Utan det är mest för att hålla igång. Jag tänkte ju börja tävla i SM och sånt här. Men jag hamnade i ett sånt där vägskäl där man gått välja mellan musik. Och man vill inte se ut som en pizza i ansiktet när man står på scen där.
Nej. Men alltså, på något sätt så kan jag tänka mig att det måste vara skittråkigt, du vet, att dra ut och hugga ved. Du vet, när man är liten och måste göra det. Alltså, jag satte plant i Östersund och det sög ju verkligen.
Ja, men man visste ju inget annat.
Nej, men och vet du att det finns få saker du får så funktionellt tränad, du vet, i liniment och leder och sånt som kroppsligt, alltså arbete ute.
Ja.
Så att jag tror typ i boxning och sånt där så tror jag att du har en enorm fördel i kroppen, att du, att den är typ från grunden uppbyggd från vedhuggning och liksom allt det där.
Ja, ja, när jag kom där in i träningslokalen då kom jag ihåg det spreds rykten om att han tar steroider, han tar det där och det där. Men det var för att jag hade ju sån här kropp som
ja,
kanske många ville ha. Och det tog lite hårt så jag var ju som, men sen var det sån här dopingkontroll och då tänkte jag, nu jävlar ska du få se.
Ge mig den där koppen.
Ja, liksom. Och då visade det sig att jag var ju som sagt utan och sånt där. Så då var det helt annat, snodde sig direkt. Och sen min tränare trodde ju väldigt mycket på mig, vilket gjorde mig väldigt stark som person. Jag får sån här lite rocky feeling när jag tänker på hur livet har varit. Det var ju, boxning var så stor del av mig också. Det var verkligen en stor del. Det speglar liksom mitt inre och det speglar hur det var efter nionde klass, efter grundskolan. Jag var väldigt bråkig och sådär.
Ja.
Väldigt bråkig, va?
Alltså hamnade liksom i lite slagsmål och sånt där, eller?
Ja, en hel del.
Ja, det var inte en gång, utan det var någon gång.
Så jag vart ju lite sån, ja, en del vart väl lite sån, man fick ju kanske ett rykte och ett namn att man var väldigt bråkig.
Mm.
Men det var inte utan någon grund.
Nej.
Och då lärde man ju känna såna som var väldigt bråkig och höll på med dittan och dattan. Och dem hade ju väldigt tragiska liv i bakgrunden. Mm. Så att man skulle inte tro att man väljer att bli en sån där kallad gangster eller vad man ska säga.
Nej, exakt.
Utan det har ju en väldigt tragisk historia.
Men oftast. Fortsatte det länge eller var det liksom, när vände det lite?
Det vände när många dog där. Mm. Vänner, av olika anledningar. Då känner man att det här är ingen liv som man vill leva. Utan man kan ju hamna där själv. Man hade ju riskerna, man hade ju känslan att vilja ge upp. Så att...
Alltså jag tänkte faktiskt fråga det. Jag har frågat tidigare gäster och pratat lite om det. Men har du haft självmordstankar?
Ja. Det har jag haft.
Men vad är det som har gjort att de har typ ändå stannat, alltså vid just tankar?
De har väl att jag inte fullfört, tänkte du? Ja. Det är väl för att det har skett någonting i livet som har och hjälpt mig. Någonting som jag kan säga är onaturligt men magiskt.
Mm.
Som för en annan, om jag hade sagt till någon, då hade de trott att jag var väldigt sjuk och såg gröna gubbar.
Nej, men alltså jag tror ju på sånt här.
Ja, men det finns ju de som kanske inte gör det.
Ja, men skiter om, tänkte jag säga.
Så det är mycket sånt har hänt i drömmar och i verkligheten. Och jag har fått olika meddelanden. Och jag har haft den där grejen sedan jag var liten. Men då så vågade jag inte prata om det. För att jag trodde ju folk skulle se styggt på mig för sådana grejer. Att man visste kanske saker i förväg. Såg saker om andra människor och sådana här saker. Och de förmågorna växte med min ålder och så.
Mm.
Och sen så var det mer tydligt när jag hamnade på botten. Att jag har hjälpare i alla olika former. Det kan ringa. Jag kommer ihåg när det var nära jobbigaste perioden. Då ringde telefon på väldigt många konstiga nummer. Det var innan jag var känd. Och jag svarade ju. Och så kunde det vara någon i USA eller något område. Och de hade meddelanden till mig om att du ska göra det och du ska göra det. Och det var... Från början var det lite så här creepy, men sen började jag bli van. Som ett exempel, vem som ringde så sa han bara, "Is this John Henrik?" Och jag sa, "Yes." Så sa han, "When do you need your drum?" säger han. Och jag sa, "What? You need your drum, you need to guide." Och jag fattade ju nästan ingenting, men jag sa, I don't know, så sa han, "You're going to have a dream about it, and when you have it, call me back," sa han. Sådana här saker sker.
Ja.
Och jag ringde tillbaka så fick jag den här trumman då som jag använder ibland. När
men gud.
Jag behöver vägledning och sånt. Så att jag har väl fått någon. Mycket sånt händer. Mm. Jag kan ha gått på stan liksom och där var det fullt med folk som går. Och då var jag innan jag var känd också. Och jag plötsligt så får en sån här värmekänsla. Jag kommer ihåg gott och väl. Så jag stannar på den här gatan. Och bara står och tittar omkring. Det är konstigt. Så kollar jag till vänster och mitt bland alla folk. Nästan som i Matrix. De går förbi. Mitten där så står en äldre dam. Och bara tittar på mig hur länge som helst. Och så ler hon. Och sen bara konstigt. Sen bara, fan. Så gick jag vidare och hon gick vidare. Och sen har jag en... Jag träffar en vän där nere i... Det finns ett museum i Östersund.
Ja.
Som jag var vid. Och då satt vi där och spelade gitarr och pratade. Det är som en liten bod, om man ska säga.
Ja, men kanske egentlig. Ja.
Så kommer in en person och bara sätter sig framför mig och börjar blunda och lyssna. Sen går hon ut efter jag sjungit klart. Sen kommer hon in igen och så ser hon på mig och så känner jag igen henne ifrån den där gatan. Så säger hon att jag vet inte, men jag måste prata med dig. Så gick vi ut och så sa hon, det här känns så jobbigt, så konstigt. Och du kommer tycka jag är knäpp och så säger hon massa saker. Jag bara, nej då, det går bra. Så sa hon att hon hade haft mig i en dröm. Och det var meningen att hon skulle föra det här vidare till mig. Och så berättade hon att hon visste att jag hade det dåligt. Och sa massa saker som jag inte har sagt till någon.
Men gud.
Sen fick vi kontakt under en tid och hon hjälpte mig vidare. Och så har det fortsatt.
Jag ryser över hela kroppen.
Det, och sådana här saker kommer jag inte säga till vem som helst.
Nej,
bara så, utan det är ju. Men det är så mitt liv har sett ut. Att det har dykt upp sådana här. Sprang in en indian en gång i på hotellrummet till exempel. Knackar på dörren och så öppnar jag på kvällen. Och så kommer jag in och så börjar jag ceremonier. Och sådana här saker händer ju bara.
Men inte. Alltså, va? Wow.
Så jag ser ju det som att jag är på rätt väg. Och är på väg till någonting stort.
Mm.
Så jag har väl fått någon uppgift. Det är därför jag har varit med om det här skiten också. Så att jag kan prata med människor som har gått igenom det. Jag kan möta människor med öppen arm. Oavsett vad de har gjort, vad de... För att som barn föds man inte skyldig till någonting.
Nej.
Och det är de här första levnadsåren som man är i risk att drabbas och vice versa.
Mm.
Och jag har ju varit Eller jag har ju drabbats av de här hemska grejerna i under uppväxten. Och det blir på automatik att man känner sig skyldig till slut. Till slut blir man... Man känner sig som gärningsmannen fast man är offret. Och jag tror det är så många som gör det. Och det är därför jag känner så viktigt att få fram det budskapet. Prata om det.
Det är jättebra.
Att ingen är egentligen skyldig, utan det handlar om att man hamnar jävligt snett i livet och behöver faktiskt hjälp.
Vad hade du velat säga om du kunde prata med dig själv när du var typ mycket yngre? Hade du sagt något speciellt då? Alltså om du bara fick så här, kliva in i en dröm när du var liten?
Ja, jag hade både velat skällt ut mig själv och så hade jag också velat gått en annan väg. Sagt väglett bättre.
Ja.
Men jag hade inte så bra vägledare då, utan fan, jag gick ju väldigt mycket vilse och tog efter andra och tog den som förebilder, och det var inte alltid bra.
Nej.
Men det är så det är. Mina förebilder, det var ju många filmskådisar som man såg på film.
Mm.
Kommer ihåg, jag har haft Rambo.
Ja.
Crocodile Dundee.
Ja.
Jag har haft MacGyver.
Ja. Ett gäng rediga karlar.
Ja, men just den här hårda som var orädd kanske.
Ja, Rambo måste jag ju säga.
Så Rocky.
Ja. Har du någon favorit Rocky-film?
Det är väl allihop, tror jag. Ja. Men det är väl den i början och sista. Den tycker jag är fina.
Mm.
Det speglar mig. Jag känner mig så gammal som han är i sista filmen.
Ja.
När han går och ser på sina gamla saker.
Åh, oh, gud, den är så bra.
Ja.
För du är 31.
Ja.
Ja.
Är det?
Känner du dig som 31?
Alltså, ibland känner jag mig väldigt ung och ibland känner jag mig urgammal.
Men jag tänkte fråga dig det, för att så här, i och med det du har varit med om, känner du dig ibland väldigt ensam i det du har upplevt? Alltså, känner du så här, det här kan verkligen ingen fatta, för att ingen, alltså så här.
Ja, ibland, för att för en vissa saker har jag pratat med många inom det området som man kan tänka sig ha gått igenom saker och ting, men det här är för dem någonting alldeles nytt också.
Mm.
Och då blir det lite så att man... Jag var till exempel på ett ställe där vi samlades, vi var flera stycken. Och där var det en läkare med oss, och så var det KBT och så experter. Och alla fick öppna sig, ingen fick liksom... Eller de fick inte... Behöver inte vara rädd för det, utan de kunde berätta vad som har hänt dem. Och de började berätta en och en, och jag satt där på en stol och lyssnade. Och sen kom det ju fram till mig då, efter att de har gjort den här ringen. Och jag kände bara, jag kan inte säga det jag har gått igenom. För att det blir som att det blir för mycket, tror jag.
Ja.
När jag fick höra dem, för många hade sorger över saker och ting som jag tänker, men herregud, det här går ju att upp. Alltså man tänker, man kan inte säga det.
Nej, men man
känner ju. Och sen när han, läkaren, sa till mig, ja, du då, vad heter du? Och så sa jag mitt namn och så. Finns det någonting du vill berätta om idag? Eller om dig, för oss idag? Då sa jag att nej, det kan jag inte. Jag måste nog prata privat med någon av er som jobbar här. Ja, så fick jag göra det efteråt. Och jag började berätta, jag är så öppen. Och han skrev och han tittade på mig. Till slut bara, fan, skrev. Till slut började han gråta och fortsatte skriva. Och sen till slut bara, när ner boken, så sa han, ja du, Jon Henrik. Jag vet inte var jag ska börja. Jag vet inte hur jag ska kunna. Jag måste prata med resten av personalen som pratar om. De visste inte hur de skulle hjälpa. Det var för mycket punkter. De visste inte vart de ska börja. Oftast är det ju... Ja, den här har gått igenom en alkoholism. Eller den här har gått igenom en misshandel. Den här har gått igenom våldtäkt. Den här har gått igenom... Och så vidare. Då får man ju en fokus. Men det här var ju liksom spritt som en
jäkla spindel. En gryta liksom. Exakt.
Och han frågade, har du tagit hjälp? Jag bara, nej, det har aldrig gjort. Så hur i helvete kan du ens...
Stå på benen. Mm.
Då sa jag, det kan jag inte svara på. Och jag har ju... Det som också jag har märkt som är otroligt. Jag hade en... Det var en period där då jag sviktade mellan liv och död, kändes det som.
Mm.
Jag planerade hur jag skulle ge upp och jag planerade. Det var som... Jag visste inte förrän inte vad jag ville.
Mm.
Och så hamnade jag på psykiatri, kommer jag ihåg. För att det var sådana panikhjälp. Men där fick jag inte så mycket hjälp, om jag skulle vara
det så?
Sämsta psykiatrin jag varit på. Men det var jobbigt där inne. Mer jobbigt än vad det är ute i världen.
Ja.
Utan det de kom och viftade, men det var ju mediciner från höger och vänster och allt möjligt. Och jag började ju se det här... Det här, vad ska man säga, giftet de ger till ungdomar och till... Alltså jag ser så mycket mer än kanske någon annan gör som tar emot medicin och tänker att nu ska det bli bra.
Mm.
Jag såg just hela bilden att det här är bedövande, precis som alkohol. Man tar en tid och så går det ur kroppen och sen känner man inte igen sig själv och så blir någon annan som säger du är inte som du själv och så. Men som sagt, de provade ju på med mediciner och jag började ju åt och har varit ju stenberoende.
Ja.
Och så kom jag ut, eller kom ut, jag tvingade mig ut ur det jävla stället.
Mm.
Och då var ju tablett, så jag tog ju mycket tabletter.
Men man gör ju det när man får det utskrivet.
Ja, men alltså. Jag tog liksom överdoser, ja. Jag tog hemska överdoser. Och det slog ju åt alla håll. Jag fick ju hallucinationer och allt möjligt, psykoser och men jag kunde inte sluta med det, utan det var som ett behov. Så fort det for ur kroppen så tog jag det. Jag kommer ihåg till exempel, det var en tablett, man skulle ta en halv tablett och det skulle räcka i kroppen en vecka nästan.
Ja.
Så då kunde jag ta 11-12 stycken. Så att jag var ju ständigt helt
stenad av det där liksom.
Påtänd kan man säga.
Ja, jo, men absolut.
Ögonen såg ut som en uggla. Och så var man väldigt speedad och orädd. Och, men man växlar. Men jag kunde se Pinocchio på tv och gråta.
Ja.
Så man visste inte vad man grät för.
Gud,
det var så konstigt.
Ja.
Så det började ju bli så att människor kring kanske började prata och tycka att den är konstig. Och klart, jag var ju konstig, men jag menar, det är ju någonting fel där.
Ja, ja, ja.
Och... istället för att döma ut och säga du har en sån här diagnos, du har en sån här diagnos, du har en sån här diagnos. Det stör mig väldigt mycket.
Mm.
Man får inte bara diagnos.
Nej.
Utan det ofta kan det vara... Det kan vara medicin som ger diagnoser. Det kan också vara uppväxter som... För diagnoser är bara ett ord på ett trauma som har hänt, tycker jag. Eller anser jag att det är. De ger ju diagnoser som depression... utbrändhet och så vidare och så vidare. Det är på grund av saker och ting. Men i alla fall, jag åt den där skiten. Jag gick ner i vikt, så in i helvete. Det såg ut som jag hade cancer. Det såg inte klokt ut. I och med att jag slutade träna, jag slutade äta, jag kunde inte pissa, såna här saker.
Nej, exakt.
Sov nästan ingenting, för att man kunde inte sova. Jag var så jäkla pigg.
Ja.
Och så träffade jag en tjej där, kommer jag. Och vi vart förtjust i varandra och så vart vi tillsammans efter ett tag. Och hon började ju märka av det där. Till slut började jag åt det där i smyg.
Ja.
Men sen kastade hon hela den här skiten i elden.
Är det sant?
Ja, då slutade jag. Så att...
Är det här din nuvarande tjej? Nej, det var ex-flickvän då.
Ja.
Men gud, och då hivade hon det här.
Mm.
Och då blev det att du la av.
Ja, men då fick ju en jävla abstinens istället.
Ja, det är klart.
Så då började ju leta saker som kanske skulle vara liknande. Medicinen kunde ju skriva ut fortfarande.
Ja.
Och jag tror jag hade kunnat gjort den idag.
Ja.
Men jag tänkte väl att nej, jag ska inte ta den där medicin. För jag märkte ju på min kropp att den gör mig ju sjuk som fan. Jag fick ju märkliga symptom. Jag fick jättekonstiga symptom.
Men det är många mediciner du får det av som man inte är riktigt medveten om i början heller. Särskilt om du tar för mycket.
I stort sett alla mediciner får man symptom om man tar det för mycket. Så är det. Och sen vart det ju den här kosttillskottsvärlden. I och med att jag började gymma. Och körde mycket på det värsta som finns ute idag, kommer jag ihåg. Jag ville ha det värsta som ger den här kicken när man tränar på gymmet. Mm. Och då fann jag en grej där som jag började träna med, som gick att köpa vart som helst, stort sett, för det var bra för träning. Och med tiden började jag märka att det här känner jag igen, den här känslan som jag fick av medicin. Så då började jag märka att jag åt ju fan det här varje dag, fast jag inte tränade. Jag kunde nästan inte klara mig utan det, utan jag åt det jämt. Och visst, det, jag kände ju att det är något lurt i det här, men man sket i det för att man mådde ju bra av det.
Mm.
Och sen så helt plötsligt så kom det ut i tidningen vad det var för någonting, för att det var en kille som hade tagit det där och tränat och fick hjärtfel och allt
möjligt.
Och då var det ju en substans där som var en väldigt stark drog, och då fattade jag att
det är därför
jag känner det. Och sen slutade den säljas, vilket varit jävligt bra. Så att...
Och sen så har du liksom inte gått in på det spåret igen, eller?
Nej.
Skönt.
Nej.
Men med tanke på allt du har varit med om, så skulle jag ändå inte säga att det är så konstigt att du söker, eller har sökt sådana där grejer.
Nej.
För på något sätt så blir det ju en rush som gör att man glömmer det jobbiga liksom.
Ja, man blir lite känslor. Kall.
Mm.
Man behöver inte känna för jävla mycket.
Skönt att du har tagit dig ur det där.
Jo.
Och jag tänkte faktiskt komma in på hur du träffade din tjej.
Min tjej?
Mm.
Från det ena till det andra.
Ja, verkligen.
Vi träffades. Det var på ett form av behandlingshem faktiskt.
Ja.
Jag var ju inlagd på psykiatrin i Nordnorge. På Sangs faktiskt, och det är faktiskt, Sangs är någonting som jag tycker är väldigt bra idag som de har bildat. Och i några mil från Sangs så ligger Karasjok där hon bor. Och vi fick kontakt via telefon under den här perioden där jag mådde dåligt.
Mm.
För jag kände ju ingen, och det var ju stort sett ingen som hade kontakt med mig. Så jag kommer inte ihåg om jag hade skrivit någonstans ett inlägg att jag var där och hade trist, någonting att skriva.
Ja.
Och så att jag skulle ner mot Karasjok, för jag skulle ner och kolla på silver där, samesilver, de är väldigt mycket fint. Och då började vi prata, och sen så fort på middag, och jag tänkte att jag lär ju skrämma henne med min livshistoria. Men det gjorde jag inte, utan hon hade det inte så lätt själv då. Utan det var som två människor möttes på ett eller annat sätt.
Men gud.
Och så började vi prata om livet, och jag stöttade henne och hon stöttade mig. Och sen så vart man som beroende av varandra.
Ja, och vad skulle du säga är det bästa med henne?
Det bästa med henne är att hon är en väldigt stark tjej, och hon är inte rädd för att gå in i och ta mitt parti. Och kan verkligen tala för sig själv om det. Om man hamnar i konflikter. Eller... Hon liksom står alltid där jag står.
Mm. Och vad tror du hon tycker är det bästa med dig?
Jag får inte säga det.
Jo, det måste, nu måste du ju säga det.
Det är väl kanske att jag är så... varm och snäll och god, men även har det här modet att se vad som är rätt och fel.
Mm.
Och sen kanske att jag förstår väldigt mycket.
Mm.
Och sen är väl också det att när jag kom in i hennes familj så, så var det väldigt varmt välkomnad och de tyckte väldigt mycket om mig och jag tycker väldigt mycket om dem, så att det gick ganska fort. Jag fick träffa halva släkten på en första dag, tror jag.
Gud vad kul.
Och det är många det.
Ja.
De är stora släkter där uppe. Typ.
Men vad roligt.
12-13 stycken.
Ja.
Så det var ju lite speciellt.
Men gud vad kul. Och alltså, nu är det så att vi kommer måste börja runda av. Men jag har en lite sista fråga. Och sen bara några snabba. Som jag skulle vilja att du svarar på. Mm. Och det är ju, du kommer ju vara med i Mello nu.
Ja.
Hur känns det inför i år? Är du, tänk, du siktar på... På the big fucking win.
Sikta på. Ja, det vore ju oerhört, oerhört, oerhört fantastiskt att göra det. För att varje, som sagt, varje sak som jag gör som blir bra eller positivt, det är en vinst för mig. Mm. Det här är...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finns, han bara funnit sin dröm att vinna någonting så här som jag kan säga är stort. Så personligen så är det en... Ja, det är bortom min vildaste fantasi att kunna vinna. Men jag, man har ju en önskan såklart.
Och låten heter Norrsken.
Mm.
Och visst har Kämpa varit med och trudeluttat i den.
Han har det.
Ja, alltså, det känns ju... Jag vet inte, det är bara någon känsla jag har kring det där som säger att det kommer gå jävligt bra för dig i år.
Ja, vem vet.
Eftersom att som sagt min typ en av de större, alltså favoritlåtarna jag någonsin hört i Mello var ju En värld full av strider. Det är ju en av de bästa låtar jag hört någonsin. Mm. Och det är så här, ja, jag håller verkligen på dig. Och som sagt, nu måste vi faktiskt köra igång med lite snabba.
Ja.
Och jag måste säga att din historia är verkligen fantastisk. Alltså jag ryser typ varannat ord du berättar. Så att, ja, wow.
Tragiskt historia
egentligen. Ja, men ändå coolt att en människa kan ta sig igenom det. Klarar du så där mycket, då känner man ju själv att man kan köra på gånger när det känns jobbigt liksom.
Herregud,
du är en otrolig inspiration, måste jag säga. Är du redo för några snabba?
Jag ska prova.
Mm.
Jag är jävla seg personen.
men det är det här. Nej, det är härligt tycker jag. Vad gör dig riktigt arg? Hej, nu kom det en liten rovdjur.
Nu kom det in en liten råtta här.
Hej! Det är inte första gången det hörs djur i podden, så det är lugnt. Ingen fara. Nej, det är verkligen lugnt. Det har varit flera gånger och djur har sprungit in. Det är bara kul.
Sorry.
Ja, ingen bara. Ja, och det var typ 10:e gången som det faktiskt är med djur i podden. Vad gör dig riktigt arg?
Utanförskap och när folk inte... De dömer andra utan att kanske fråga.
Ja.
Och det här snacket. När man snackar om människan som man kanske står bredvid. Man pratar skit om den och sen man värder med den.
Ja,
annars.
Exakt. Ja, falskhet som de hade sagt i PH. Liksom. När är du som lyckligast? I vilken, liksom, om du får bara säga tillfälle då du verkligen bara så här...
Lyckligast. Det här ordet är ett starkt ord för mig.
Mm.
För jag har nog aldrig riktigt vetat det.
Nej.
Jag har varit lycklig. Men det är nog när jag får se norrskenet på Karlfjället i stillhet med min hund och stjärnhimmel.
Men gud.
Då är jag nog lyckligast.
Ja. Fint. Om du står i en bar.
Mm.
Vi säger att du, jag och Anna skulle gå och ta en AV. Vad är det, alltså, vad, och du får välja vad du vill. Pengar finns. Vad är det först? Vad liksom, dricker du helst?
Om det är alkohol.
Mm.
Red Bull och vodka.
Ja, det är så. Då är vi tre. Exakt. Ja.
Nej, men det är väl, ja, det kommer vara vitt vin kanske.
Ja. Gillar du bärs?
Mm-mm.
Du gör inte det?
Nej, jag hatar bärs.
Okej. Ja, men då kör vi på Red Bull vodka. Och om du, vad är det godaste du vet i matväg?
Renkött.
Ja, åh gud. Hör dig där alltså.
Ja.
Om jag skulle swisha dig 30 miljoner nu och du bara får springa ut på stan, vad är det första du går och köper? Det låter väldigt materiellt och hemskt liksom, men ändå.
Köper. Man kan inte köpa allt för pengar. Ja du. Jag tänkte klippa mig kanske.
Ja, det är ett jättebra svar. Men typ dra till så här Tony and Guy eller Björn Axén och bara ta ett glas bubbel, få det lite så här. Ja. Och två frågor kvar.
Mm.
Om det finns en himmel, vad säger Gud till dig när han släpper in dig i himmelriket?
Jag tror han skulle säga att det inte varit ditt fel. Och att du har gjort det bra. Nu kan du inte göra så mycket mer. Du har gjort det du har kunnat. Ja.
Och den sista frågan. Vad är det absolut bästa med att vakna upp och vara du?
Det beror på vilken frisyr man har.
efter 30 millarna dagen efter.
Eller hur dagen innan man varit. Nej, men det bästa. Åh, vad svårt. Att jag är frisk.
Ja.
Kanske. Att jag vaknar frisk.
Mm. Om du måste säga något som är typiskt dig. Dock var det väldigt bra svar, men jag vill ändå så här.
Typiskt nej. Men jag vet inte vad det kan vara. Jag tackar ju som sagt liv för att jag är frisk. Ja.
Mm.
I och med att jag har vaknat upp och känt mig väldigt sjuk. Det vet ju det. Men någonting exakt som. Då kan jag inte svara.
Ja. Men alltså, du är ju helt jävla fantastisk som person. Det är ju, man är ju helt tagen efter att man har suttit och pratat med dig. Och jag tycker att det är så kul med så många lyssnare som får höra din berättelse. Och att även när det känns som tuffast och man typ vill ge upp, så ska man fortsätta.
Mm.
Så att det är alltså ett otroligt stort tack. Och min röst har du fan i år alltså. Det har du haft tidigare också. Men man ska inte vara taskig mot de andra nu. Men tack så jättemycket. Och glöm för fan inte att ringa och rösta ihjäl er på Jon Henrik och hans låt Norrsken. Och lycka till nu alltså.
Tack för det.
Go get them. Ladda med Rocky 4 innan.
Ja.
Och till er andra, ha det så bra där ute, så ses vi med ett nytt spännande avsnitt nästa måndag. Hey.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.